Välkomna till 24-7, en podcastserie om beredskap med mig, Niklas Lavast. I denna podcast intervjuas producenter, företagsrepresentanter och andra sakkunniga inom beredskap. Vad händer om strömmen försvinner? Vem kontaktar man ifall vattnet försvinner? Vem sköter djuren om producenten insjuknar? Bland annat detta ska vi reda ut i denna podcast. Denna podcastserie produceras av Österbottens svenska lantbrukssällskap inom projektet Beredskap i Österbotten. Hej Marilene!
Hej Niklas!
Vem är du för någon som inte känner dig?
Ja, nu om vi börjar så är jag kollegor Niklas. Så jag hör till administration på Proagria lantbrukssällskapet. Jobbar med utveckling och kommunikation. Min officiella titel är utvecklings- och kommunikationsansvarig, men jag är väl lite spindeln inne till överallt nästan. Jag sköter mycket marknadsföring, sociala medier och är inblandad en hel del projektverksamhet. Men det är ju inte därför jag är idag. Utan idag är jag ju med för att jag är inblandad i Nassab som är ett slags finsföretag i Bensal.
Vad är Nassab för någon som inte känner till Nassab?
Om vi tar riktigt kort, eller försöker hålla det kort, så Nassab är ett aktiebolag som ägs av två familjer. Det är Johan och Johan som är delägare i. Och så har vi en styrelse där jag sitter med. Så vi har lite olika ansvarsområden och vi har i dagens läge tre slags finshus.
Och ser det ut på gården? Är det produktionsbyggnader, är det sammankopplade eller finns det utspridda på flera olika ställen?
Det är nog som på samma ställ, men i skilda hus så att vi ser att man måste liksom ta på sig, byta kläder och byta skor om man ska gå däremellan. Och för att se till land i biosäkerheten så har vi skilda kläder i varje hus. Att ettan är koda, måste jag tänka, röd, tvåan är blå och trean är gul. Så man har som en gul halar och gula stövlar efter man är i trion och så vidare. Så att man inte misstag ens. Eller du måste gå via hand i slussen och för att klä på det ytra kläder så att säga. Så du går emellan.
Det låter som en ganska stor produktion. Hur ser en beredskapsplan ut på ett sånt företag?
I dagens läge så måste jag säga att vi har ett någonting som uttryckligen har rubriken beredskapsplan. Men en räddningsplan har vi. Och här måste jag väl kanske medge att han skulle antagligen behöva uppdateras. För vi har fått en till anställd som vill lägga upp under beredskapsplanen. Nej, räddningsplanen. Det får ju fel med samma. Vad annat. Och så har vi ju med i det här sökt om ersättning för djurens välbefinnande. Så då fanns det ena åtgärden att man skulle ha en plan i händelse av funktionsstörning tror jag är hett. Det påminner kanske lite om det räddningsplanen, för vissa saker var samma. Men då var det saker som var uttryckligen bara med hand i planen. Och han kanske var lite enklare till följande än det räddningsplanen, för det var ju lite tjock i dokument om vi säger så. Och under räddningsplanen har ju varit inlämnad som till vad heter det? Räddningsväsendet helt enkelt. Så det har han vid brandstation. Hur mycket det nu händer, kolla under räddningsplan ifall det skulle ske någonting, det skulle han på utryckning vågar jag inte uttala mig om. Men för vår del i alla fall så vi vet vart man ringer om olika saker sker. Således.
Men om vi ser till dig då, så vad är beredskap för dig?
Ja, så jättekort först jag tänker på att man är förberedd. Att du på något vis, ifall det händer någonting, säger att vattnet är borta hem eller någonting. Att man har någonting till ta i händerna eller man har en vattenflaska i kylskåpet eller någonting. Så att det är du som är helt borta till att ske någonting. Eller som tar vi oss som ström i morgon och far på höstan för att häfa som ett flyttfågelstråk till det andena släton som är ganska nära oss. Så nu som då morrar och blickar i strömmen så då har man automatiskt en ficklampa till hem och så vidare så att det finns.
När jag tänker på en grisgårdsberedskap så går mina tankar ganska hastigt till utfodringssystemen. Som i dagens läge är det ganska stor utsträckning automatisera. Hur ser det ut på den delen då med elektriciteten?
Ja, till jag pratar ur NASA:s synvinkel så är det ju helt automatiserat. Att vi har Bluetooth-utfordring som utfordrar 5 gånger om dagen. Olika klockslag, olika hus att det som ska snurra. Så ifall vi inte har ström så stannar ju allting. Men för att det får helt i roll så har vi en generator. Och han driver vi åt torken med. Så han är ju igång varenda dag på hösten och vid behov resten av året. Så till Hanna som det regelbundet att vi testar den så här känns som att det är ju heavy göta på hösten då vi har gången. Plus regelbundet service förstås då det behövs men att hej, fixar servicekillen.
Då nämnde ni att använda era blöt utfordring och till här så behövs ju vatten. Hur är vattenförsörjningen på gården? Finns det, har ni egna källor eller använder ni kommunalt och vad händer vid störningar?
Vi har kommunalt vatten. Det är riktigt nära kommunens vattenverk som vi har vår verksamhet. Och vi har bra kontakt till han som brukar köra med vatten ifall det är någonting. Men faktiskt med tanke på att verksamheten har växt det senaste året att vi byggde ett tredje hus så blev egentligen 10 bruk i år. Så nej, nu är vi på 2023. Så det var i fjol. Svårt där med det året att ändra. Så har vi faktiskt en sån bufferttank. Men han räcker ju kanske ja, ett knapp i dun. Så vattnet är bortna länge så har vi inte på det viset på gården. Men vi har faktiskt en vattotank som vi kan som hämt med traktor och tank. Nödestans ifrån. Förutsatt att det finns vatten i eventuella grannkommuner. Men måste man ju ringa och koll. Och i och med att vi har det blöta utfordringen så får vi ju in vatten som i svinhuset. Vi får ju inte in det som till vattonipporna så att säga. Men skulle det vara så att vattnet skulle vara bort längst så skulle vi i alla fall kunna ha det vattnet till cirkulera via det blöta utfordringssystemet. Så det får ju vattnet i boxen. Så, i alla fall.
Du nämnde här att ni har utökat verksamheten under fjolåret, alltså 2022. Och att ni har anställt en till medarbetare. Vad händer om någon av de anställda blir sjuk? Har ni tillräckligt bra kartlagt och uppmärkt hur saker och ting ska skötas?
Jag skulle vilja säga ja. Men nu märker vi ju, vi har faktiskt en av våra anställda som var sjukskriva ett tag. Det var inte 22 utan på 21. Och vi har ju inte på det viset vikarier. För att i och med att vi är ett aktiebolag och båda delägarna äger 50% var. Så får vi ett kommunala byteservice. Så det ska som lösas på egen hand på något vis om någon var sjuk. Och nu fick vi ett roll på något sorts vis. Tack och lov så var han ju sjuk då. Nu vet jag inte om det var november eller december. Att det var inte mitt i vår brutkälla eller någonting. Men det är nog en utmaning. För här kräver nog 2 personer på heltid. Som för bara är det dagliga löpande arbetet till liksom skrapa och strö och se till att är det någon som behöver medicinera, ska märkas öppna inför slakt och så vidare och tvätta. Så. Men här är nog oftast att vi får ryck i eget folk då ifall någon av våra anställda är sjuk.
Hur ser det ut på företaget? Jag tänker grisgårdar, sjukdomsrisker, sådant. Vilka åtgärder kan man göra som producent i sådana fall?
No, som jag nämnde så har vi som att varenda hus är som en skildan enhet. Men det kan vi ju vara öppen med i det här forumet att i dagens läge så på NASAB så har vi inte en vanlig produktion, om vi säger så. För att vi fick salmonella i höstas, alltså hösten 22. Så hus 3 är ren, men hus 1 och 2 ska saneras. Och i 18 så har vi börjat riva ut en del material som inte går till saner. Och sanering är ju då att du ska tvättas och desinficeras och tvättas och så vidare. Och det är de två äldre husen som vi har fått i. Så just det här ettorna som vi håller på att riva ur så är byggd på 97 skulle jag säga. Så jag började som var 25 år lite på. Vilket då gör att mycket av de här materialen som skulle kanske vara nybyggd ska eventuellt gå till tvätt. Men bara en tokig sak att vi har sån det betongtråg som grisarna äter ur och det ska pikas lös. Att det inte tar lösa tvätt utan att vi tar lös dem så går det sönder. Så mycket som inte det går inte göra så enkelt som man kanske tänkt. Och där har vi nu delat upp personalen och att i och med att vi har två anställda så han det ena sköter det här ena huset och han det andra är som på smutsig sidan så att säga, man har börjat tvätt.
För en okunnig så, vad är ett salmonellautbrott och hur uppstår det? Och på vilket sätt påverkas det? Varför ska det saneras?
Om vi börjar riktigt, som från inte nu molekylnivå men salmonella är en bakterie som egentligen finns i miljön. Alltså du kan hitta hos småfåglar och fast i backen och så vidare. Det som, nu är inte jag någon biolog, men vad jag nu har för steg så är salmonella lite intressant på det sättet att det behöver inte ha som någon värd för att överleva. Att har du fått in salmonella i ett svinhus till exempel så kan det överleva på dammpartiklar så det kan som sprida sig via ventilation och så här, därför kan det vara så jättesvårt att få bort eftersom om det finns i någon liten vrå någonstans någon sorts damm eller någon skräp så kan det vara salmonella på det. Och att salmonella kan vara viland länge, det är därför inte bara gå till ytsaner utan du måste liksom ta allstans till du slipper till för att få bort det. Men tillbaka till andra delen av frågan, att varför det ska saneras, så är det för att Finland har en salmonella-lagstiftning där är som konstaterar att Finland ska vara ett, eller att produktionen i Finland ska vara salmonella-fri. Det betyder då att om man får in till exempel som vi, salmonella i svinhus, så ska är lite olika med olika djurslag, men för, svina, men för grisar är det så att du tömmer huset och tvättar och sanerar. Och till sist då du har fått negativa provsvar så ska det kalkas ännu ytorna för att du tar in djur. En saneringsplan ser olika ut för olika gårdar, det är helt enligt vad du har för typ av produktion och hus och så vidare. Att det kan ju se lite olika ut under processen, men att på det stora hela.
En sån sak så tar väldigt hårt ekonomiskt, förstår jag.
Ja, verkligen.
Hur ser det ut med försäkringsbolag och så vidare? Kommer det emot eller?
Mycket är ju en förhandlingsfråga. Vi har en sån gruppförsäkring via slakteri. Men som med all försäkringar så är det självrisk. Så dels är det en annan att dels har vi en saneringsplan som ETT har lagat upp, alltså djurens hälsa. Så där har vi jättebra hjälp på Olli Ruoho som är egentligen expert i Finland på det här med salmonella saneringar. Men sen så ska ju tagas via försäkringsbolaget och att är det mest vettigt ekonomiskt till liksom tvätt varenda järnrör och desinficera och skruva upp på nytt eller är det billigare till kasta ut det gamla och lägga in nytt. Och men tack och lov, om jag nu kan säga så, så har vi bara salmonella i två hus. Vilket gör att bara vi håller hygienisk i det tredje och tar regelbundet salmonellaprov i HO, så får vi som ha en normal produktion om man nu kan kalla det, men att det snurrar i alla fall någonting, inte bara utgifter.
Hur ser en normal produktion ut som du benämner det ut då på under årsbasis?
Årsbasis? Ja, alltså innan vi utvidgar så slaktar vi mellan 12 och 13 000 djur i året. Och med det här nya huset så skulle det fördubblas. Att vi skulle landa på en 24-25 tusen djur. Här blir det ju definitivt inte i år, i och med att vi har två hus tom. Men om vi ska lyckas så kanske vi ska kunna landa till det runt, vad ska jag tippa nu, 9 tusen. Vi har ju inte in allt djur på en gång förstås, utan här är ju omgångar. Så att det är 3-4 omgångar i år. Och tvätt emellan allting.
Förutom de ekonomiska svårigheter som ett salmonellautbrott medför, så kommer det också en viss psykisk stress, kan jag tänka. Hur förbereder man sig för något så allvarligt som en salmonellautbrott?
Jag är nog svårt till förberedelse. Alltså jag tänker som det psykiska. Men då tycker jag att vi som mellan delägare och med personalen, att vi hade som en öppen dialog vad det innebär. Vi hade faktiskt en av våra anställda som var orolig för att hur mycket arbete finns nu ens, att vi kommer liksom ha djur i alla hus. Men vi konstaterar bara att det är nog så mycket jobb med det att sanera sig, så att han behöver nog inte oroa sig för arbete, att det finns nog kvar. Men det som jag tycker har kanske vi jobbigast är liksom att hålla koll på allt där dokumentation runt omkring. Nu dels, ja, vi har en saneringsplan, men då ska vi själv förstås hålla reda på när vi har tagit våra salmonella prov, för det ska tagas regelbundet. Och nu då vi fick salmonella så hade vi inte varenda rym. Vilket jo, att bara vi tog, bara, jag tror det var 3 prov på varader med ett visst intervall, så då fick vi slakt normalt så att säga. Men det var ju inte så bara att ta de 3 proven, utan var det 2 av dem så skulle en myndighet ta, att det var tillsynsveterinären som skulle komma och ta de proven, och 1 av dem så fick vi ta själv. Så just det bollar sig, att vem ska ta vilka prov och vilka tillstånd ska vi nu söka från? Är det Livsmedelsverket eller är det Regionförvaltningsverket? Vad behöver tillsynsveterinären veta? Vad vill Sikava veta? Så just han det ovissheten för man vet någonting. Det tog 2 månader före vi fick till ett möte med försäkringsbolaget. Och då var ju liksom processen igång. Ja, vi hade inte börjat tvätta någonting då ännu, men jag menar, jag går ju inte bara ha djur i huset som ändå får flytta eller göra någonting med. För det kostar då. Varenda dag så ska de ha mat. Så jag tycker nästan att vi är tyngst. Men nu börjar vi vara så pass långt att vi, som sagt, vi har kommit igång bra med försäkringsbolaget. Och en av våra kontaktpersoner pratar faktiskt svensk. Den andra förstår svensk men vill inte så gärna prata. Plus att det var som ut på ort och ställe och kolla. Att hur ser det ut, hur ser byggnaden ut, hur är det placerat och så vidare. Så det fick som en uppfattning själv. Men här nog en idag, det var förra veckan som jag måste skicka in skilda papper till Sikava. Det var ju inte stora saker, men du ska som komma ihåg allting själv.
Om du ser framtiden och utvecklingen, så vilka hot är störst för grisproduktionen i Finland?
Nu är kanske främst det få ekonomi i verksamheten sin. För att jag tror inte vi kommer till det stadiet där vi allihopa är vegetarianer. Klart, nu får man ju vara här om man vill. Men alltså, om jag bara ser på fjolåret, alltså 22, då jag var jättehög spannmålspriset och producentpriset släpa efter. Så bara att det liksom får det dagliga till roll. Att effektivera verksamheten, minimera kostnader sin och så vidare. Men det är som till en viss gräns. Att jag går inte så länge som helst. Till halv på så det. Och sia som från vår egen synvinkel så gör vi nu allt för att få bort det salmonella som vi har. Men ja, här nu, vi har en sort som är svårt att sanera. Så här kommer vara mycket jobb med.
Efter någonting så svårt som ett salmonellautbrott då, så vad tar ni för lärdomar med?
Ja, nu är vi mitt i saneringen, men dels är att både tillsynsveterinären och ETTs veterinär så konstaterar här att vi har nog som på det viset gjort vårt bästa. Att det är inte egentligen vårt fel att vi har fått salmonella. Men samtidigt så nu kommer vi ju vara jättetarka med handi biosäkerheten och handi hygienen. Redan idag så har vi ju att vi har en kildenfirma som kommer och skadedjursbekämpar åt oss och har hittat extra växtlighet runt de husen och så vidare. Men till exempel i det här ett huset så är vi tvungna att byta inratachi för att här drosta sönder. Så där så ser man ju med materialval kanske för 20 år sedan att vi skulle, med facit på hand kanske man skulle ha lagt upp något annat än moraplåt. Men jag har varit och sagt att det blev byggd att ja, det kommer nog till hald. Men det gjorde ju inte ett produktionsställ. och jättemycket kring den här pappersexercisen. Samt då vi började så skulle vi skicka Excel-dokument till Sikava varenda vecka. Nu har jag en rom med så jag har delat via Google. Så hon får få in och kolla och ta hon hindrar. Så att jag måste ha på och skicka varenda vecka. Så tycker jag vi har varit ganska sammansvetsa inom bolag. Ja. Alltså klart, nu har vi som alltjämt har regelbundna möten och pratar hela tiden. Men det var ju som en stapp på höger, så att säga. Det är nästan det, att man hjälps åt, fast det är tungt. Men det finns mitt alternativ att inte försöka ta sig igenom det.
Om vi återgår till beredskapen, så hur ser det ut på den privata nivån?
Man var väl lite, vad ska jag säga, påverka av att vara involverad i ett beredskapsprojekt. Men då måste jag ju medge att det kanske skulle kunna vara lite bättre. Speciellt med, om vi ser vårt eget hushåll och vattnet. Nu på, var det juldagen, så hade vi att vattnet var ganska skit. Så vi kunde inte dricka som kom i kran, för jag kom sand med. Så det var inte så mysigt att dricka. Men skulle inte vi ha haft typ julmust och saft och så vidare, så skulle vi kanske inte ha haft så mycket till dryck. Så, och här råkade nog bara vara för att det var jul som man hade på en kropp i kylskåpet, så jag var ganska full. Men faktiskt så har jag köpt 5 plastämbar med lock som jag tänkte jag ska ha i källaren som vi ska ha som vattenlager. Nu är det ju bara klockan på bilen ännu, så hjälper ju kanske inte så mycket, men ett litet steg på vägen.
Men tanken är god.
Ja.
Om vi återgår till företaget och att ni har anställda, så hur tycker du tillgången till arbetskraft har varit?
För vår del tycker jag funkar ganska bra. Vi har 2 stycken som är från Ukraina som arbetar hos oss. Och ett tag hade vi faktiskt, vi bara hade en anställd, men vi konstaterade att dels inför kommande utvidgning, jag vet inte, för ett par år sedan som vi funderar på det här, och dels för vår då enda anställdas välmående, så att säga, att det är nog trevligare att ha arbetskompisar. Och så råkade det så att vi anställde vår andra, så hade han varit på ett svinhus tidigare, men han ville gärna komma till ett ställe där det var mindre personal. Så var det tur då att nu är det 2 stycken. Och de pratar ju förstås sitt eget modersmål på kaffepausen. Men jag tror det är ganska viktigt för dem att de får ha det umgänge som i lag. Men det är ju nog alltid en utmaning. Om jag tänker på en räddningsplan vår, som vi pratade om förr. Så han är ju bara på svensk. Siffror kan vi ju nog läsa allihopa förstås på alla språk, men egentligen så skulle vi behöva översätta åtminstone till engelsk. För det här är en av våra anställda som har varit ganska länge i Finland, han kan nog svensk. Men sån här förstår i alla fall, men inte det gör du gena långa instruktioner på på svenska, utan det går ju nog på engelska allting. Är det dagliga arbete. Så vi kanske har samt tänkt mer på företagets sida med den beredskapen och all dokument som finns, att det som är i skick för oss och för eventuella myndigheter och så vidare. Men på det viset skulle nog vara bra om vi skulle ha översatt en del. För jag har översatt till exempel utfordringsprogram i vårt, så finns instruktioner både på svensk och engelsk. Men när länge har det inte hänt då? Jag är företagets byråkrat, så jag vänder dem till pappren och fixar till dokument som behövs.
Ett tidigare poddavsnitt så gick vi igenom brandrisken på gårdarna och hur man kan förbereda sig. Och där kommer fram att skyltningen är ganska viktig. Hur ser det ut vid Nassabs grisgårdar?
Vi har faktiskt, jag tror, i anslutning till foderköket så har vi på en dörr där att det finns en gasflaska där. Men det som jag kanske tänker mest på är att vi har en liten sån där vagnstork och så har vi en torksilo. Och här som vi använder till torken som bränsle, så är gas. Så vi har en underjordisk gastank på gåsplan som är som nedgrävd. Och där är det ju skylta runtan liksom. Nu minns jag inte exakt vad det står, men här är det stora skyltar. Det liksom visar att det är sådana. Om det står är brandfarligt eller explosivt, det vågar jag inte säga, men att det är utmärka. Plus att det blev lagat ett skild i sådant dokument med räddningsväsendets kemikalieinspektör. Just då vi skulle lägga hand i tanken att det skulle som vara skild. Ritningar var man skulle vara placerad och vad för material var ovan var ganska starka. Och att inte få som växtnating ovan och så vidare, så att det som är säkert i det han är placerat. Så där har vi i alla fall skyltar. Och vad heter det, inte brandvarnare? Brandsläckare. Så granskas ju.
När vi nu pratar om utfordringssystem så du sa ju redan att det är väldigt automatiska och larmar säkerligen också.
Jo, oftast då inte man skulle vilja att det skulle larm som på nätren eller tar man bort.
För det så krävs ju ganska mycket IT, och hur ser IT-säkerheten ut på gården?
Då har vi dels en helt egen anslutning till Nassab, alltså en internetanslutning. Så här finns en foderdator där, Andy, huvuddatorn är det ett hus, och så finns det sådana centrala i de övriga husen. Så Andy, säkerheten är ju dels, vad ska vi säga, fysisk, att dörren är låst och att någon är där. Men här måste jag väl kanske medge att det är nog ganska lätt åtkomlig, Andy, utfordringsdatorn, om vi säger som så. Plus att vi använder ett sådant fjärrstyrningsprogram som då är larmar, om man bara måste kolla någonting snabbt, att är det att han måste kasta om några silovan från några komponenter kommer, eller med barnet till det. Till det larm som klarar sig till morgonen, så att säga, att det är helt akut, att det är utan mat eller någonting, utan så då går det som till kvitterlarmen via telefon. Men jo, det kan nog hända att vi har lite jobb med vad gäller den IT-säkerheten. Får man vara så ärlig.
Om vi bortser från din roll som utvecklings- och kommunikationsansvarig och ser till dig som djurproducent, så vilka 5 tips kan du ge angående beredskapen?
Ja. När jag tänker på den här stor helheten, vad vi som är beroende av. Om vi tar strömmet till först. Att har du en sån produktion som tar någonting automatiserat, säg utfodring eller mjölkning om du har mjölkkuddor, eller så är det ju nog A och O till ha en sorts reservsystem ifall strömmet är bort. Om det är en generator eller en traktordriven generator eller vad man har. Då. Och till se till att han funkar. Ja, du testkörar nu som då. Det andra som åtminstone vi, tror jag många gånger har tänkt att vattnet får man ju. Men egentligen har ju inte kommunen skyldighet till sig till att djuren får vatten ifall vatten är bort. Utan det är något av det som är prioriterat först. Så just med tanke på att ha någon typ av buffert. Och har du en bufferttank, se till att det vatten byts ut med jämna mellanrum. För jag har ju inte sagt att det går att jag använder mest i en månad. Att det faktiskt... Att den tanken funkar och det vatten var utbytt igen. Och här att... Som jag sa om oss, att vi har ju som inte handligt bufferten så räcker hur länge som helst. Att det finns någon plan B, att när vann ifrån hämtar jag vatten, eller hur läs hämtar jag det vatten. Jag går ju inte lägga en svämton och det är ju kanske inte så mysigt att börja dricka. Och så är det som, vi har nog pratat om jag sist med det här IT-säkerheten, så jag vet jag med mig själv att det skulle vi behöva bättre på. Att ja, vi har virusskydd på datorn och så vidare, men just det med vem som slipper att logga in vann och på vilka program. Att det är ju dels den smidigheten att till exempel vår service ska kunna snabbt få in och kolla någonting, men alltså inte vi kan läsa själv. Men att det ska inte vara hur lätt som helst för någon utomstående till slipper in i. Och det som jag egentligen ville nämna först, men som jag nu sparar, så var biosäkerheten. Att det är så mycket som det behöver inte vara salmonella, det kan vara en annan smittsam djursjukdom som man behöver förebygga. Att se till att du har det som vi har, som det smittospärrar, att man byter kläder, man byter skor och har skilda kläder i produktionsutrymmen och så att man ser till att det funkar.
Tack Madeleine för att du tog dig tiden och kom och berätta lite om hur det ser ut på en grisgård.
Tack för att jag fick vara med.
Du har lyssnat på podcasten 24/7, en podcastserie om beredskap med mig, Niklas Lavast. Podcasten produceras av Österbottens Svenska Lantbrukssällskap inom projektet Beredskap i Österbotten. Tack för att ni lyssnat.